Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never, never shall be slaves. Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden som nu är tillbaka inför säsongen 2021. Vi har haft en märklig tid bakom oss och kommer ha en märklig tid den här säsongen. Det är sammantryckt säsong och mycket som har hänt. Men vi hoppar rätt in i dagens agenda. Vi kommer börja med det här första avsnittet att köra en liten kort intro för eventuella nya lyssnare. Presentera oss lite kort och sådär. Vi kommer dela lite information om våra poddligor och ja, ni uppfattade rätt, det är plural. I år kör vi två ligor för våra lyssnare. Vi ska även kolla in på spelschemat och vilka som har bra spelschema till en start och något sämre enligt oss. Vi kommer då även såklart gå igenom de lag som har blanks i Game Week 1 och lite strategier kring det. Det har även som sagt kommer vara en väldigt speciell säsong. Det är vissa regeländringar i fantasy som vi går igenom och andra speciella saker som är värda att tänka på just den här säsongen. Det har skett en del positionsskiften som vi går igenom och analyserar. Vi pratar lite formationstänk och avslutningsvis så pratar vi lite transferfönster och nyförvärv. Men Stefan, vi konstaterar att vi är tillbaka och mycket har hänt. Du är nygift och allting.
Ja, det har varit en härlig sommar på det privata planet. Men nu är jag faktiskt riktigt taggad för att göra en bra fantasy-säsong. Både här i podden då, men även med mitt privata lag hoppas jag på att förbättra mig. Jag är sjukt taggad faktiskt. Det ska bli kul med en säsong som börjar från början och förhoppningsvis håller på utan några coronaavbrott.
Ja, det återstår ju att se. Men kort då, eventuella nya lyssnare och sådär. Mitt namn är Alexander Silversten. Jag driver den här podcasten tillsammans med dig, Stefan, och vi har gjort det i två säsonger. Vi går in i vår tredje säsong nu och det här är lite inför avsnitt innan ligan drar igång. Vi kommer komma med några fler där vi analyserar spelare, lag. Vi kommer ha ett gemensamt poddlag, precis som vi haft tidigare, där vi fattar beslut tillsammans som ni kommer få följa. Under säsong kommer det komma avsnitt veckovis där vi kommer med rekommendationer, tar upp lyssnarfrågor, gör analyser på statistik och allt som kommer. Lägger upp taktik för chips och kommer med olika förslag på strategier helt enkelt. Men här inför så försöker vi ge alla så mycket information som det bara går. Och, ja, Stefan. Har du någon räkning på hur många säsonger du har spelat fantasy?
Nej, ja, det har jag glömt bort att kolla här. Men det börjar väl bli 15 säsonger eller något sånt, tror jag. Så att formen var som bäst där i början. Men det har blivit svårare att vara med i toppen på slutet också. Men som sagt så hoppas jag studsa upp rejält mot föregående års placering här i år.
Ja, och ligger du på 15 säsonger, om det nu stämmer, så ligger jag i så fall på 14. Och för mig har det varit lite tvärtom, där jag inledningsvis inte riktigt la så mycket tid på det, men numera nördar ner mig ordentligt och har gjort några riktigt bra placeringar här på senare år. Jag tänker väl kanske att vi lämnar själva introduktionen där. Vi kan nämna det för eventuella lyssnare som inte känner till våra sociala medier. Vi har en Facebook-sida som heter Svenska FBL-podden. Se till att gå in och gilla den där. Det är där vi ofta tar in lyssnarfrågor. Vi skriver när det kommer ut nya avsnitt. De här avsnitten hittar du där man lyssnar på poddar. Spotify, iTunes, Podcaster, Acast, Soundcloud. Vart det nu är du gillar att lyssna på poddar. Men vi har även ett Twitterkonto där man också kan skicka in lyssnarfrågor. Så se till att följa oss på Twitter och på Facebook, så hänger ni med hela tiden. Går vi vidare då kring ligorna, och vi har sedan tidigare alltid haft en poddliga som det är helt kostnadsfritt att vara med i, och det har vi även i år. Gå in på Facebook-sidan för att få ligakoden till poddligan. Men jag kan kort nämna den här också. Den är ju lite krånglig. Men det är 24P61X. Så går ni med där så har ni chans att vinna jättefina priser. Vi kan i samband med det även passa på och presentera våra sponsorer. Första priset är från en ny samarbetspartner för oss i år. Det är 5000 kronor i presentkort hos Olka Sportresor, så man kan komma iväg till England när publiken släpps på och kika på sitt favoritlag helt enkelt. Det är riktigt härligt med fotbollsresor, så den som vinner ligan helt enkelt, 5000 kronor till dig, och stick iväg och ha riktigt kul. Välkommen till Olka ska vi också säga. På plats två så hittar vi en nygammal samarbetspartner i Glenn Sports Bar. Där får man ett presentkort på ett värde runt 700 kronor på just Glenn Sports Bar, där det är, ja, men det är två hamburgertallrikar, det är fyra bärs, det är lite fri shuffleboard och sådär. Riktigt trevligt hos Glenn. Och sen så har Glenn även en, eller ägarna till Glenn driver även en riktigt schysst restaurang i Göteborg som heter Puta Madre, där man även får 1000 kronor i presentkort om man kommer tvåa i poddligan. Det här prisbordet ligger ute på Facebook-sidan om man vill läsa mer om det. De som kvalar in och kommer trea till sjua i poddligan vinner ett presentkort hos vår gamla partner Unisport Store, som säljer fotbollsgrejer, fotbollströjor, supporterprylar, men även fotbollsskor, benskydd, vad du än kan tänka dig. Så ja, det är topp sju, men vi stannar inte där, utan Glenn har även priser till placering 8, 9, 10 och 11 i poddligan. Och det är det här priset som var på andra plats. Alltså ett presentkort värde runt 700 kronor med burgare och bärs och shuffleboard. Man får dock inte det här presentkortet på restaurangen Puta Madre om man hamnar där. Det är poddligan. Se till att gå med. Spelar man fantasy, men det känns korkat att inte vara med i den här ligan. Skulle du göra en succésäsong så går du bara miste om ett presentkort på 5000 kronor för att åka och se lite härlig fotboll. Så det är bara att gå med. Men vi vet även att det finns flera lyssnare som går in med lite insatser och sånt. Så i år har vi en gemensam betalliga med vår samarbetspartner Glenn Sports Bar. Och för de lyssnare som känner att man vill vara med här och har möjlighet att vinna ännu fler superfina priser, så då pröjsar man in 200 kronor via Swish för att vara med. Och av dessa 200 kronor så skänks en fjärdedel till Barncancerfonden. Och övriga pengar går till priser i ligan. Första priset, lyssna noga nu. Det är en resa till ditt fotbollslag någonstans i Europa för två personer. Så ta med en polare. Flyg, hotell, matchbiljett ingår såklart. Det blir också rejält skönt häng, för att Stefan, du och jag, vi hänger med på resan.
Ja, det är helt galet, men det är någonting man ser fram emot och förhoppningsvis så blir det några sköna lirare som tar hem det där.
Ja, precis. Så det blir du och en kompis, jag och Stefan, och sen så är det två sköna lirare från Glenn som också hakar på. Så jag tror att det kommer bli en legendarisk resa. I denna betalliga kommer det även finnas fina priser som delas ut både varje game week och även varje månad utifrån vilket lag som har presterat bäst. Och detta gör ju att man har chans på pris hela säsongen även om man skulle få en lite taskig inledning. Och det kan vara skönt att ha för att hålla igång hela säsongen. Ju fler som är med i ligan desto finare månadspriser, och Glenn körde ju den här ligan även förra året och året innan det, men förra säsongen tävlades bland annat tre stycken fotbollsresor ut, så att det kommer bli fina månadspriser, det kan vi lova. Vill man vara med, all information finns på vår Facebook-sida, men man swishar 200 kronor till 123 3567138, och i meddelandet skriver man FPL samt sitt lagnamn som man har i fantasylaget, och sen går man med i ligan med kod SPKYTL, och den här ligakoden finns också på vår Facebook-sida, så men se till att gå med där om ni känner det kan vara kul. De här 200 kronorna kan vara riktigt väl investerade. Så kanske vi syns på någon resa någonstans ute i Europa. Och kolla lite fotboll, ta någon bärs och snacka såklart en hel del. Både fotboll men även fantasy. Vi kan väl dela med oss av lite tips som vi inte ger här i podden också, va Stefan?
Ja, det får vi se. Men...
Med det så, nu är mycket information så här i början, men som sagt, all information finns i våra sociala kanaler. Vi hoppar in i spelschemat, Stefan. Det släpptes här för ett tag sedan, och jag vet inte om hur mycket du har hunnit analysera eller så, men det finns ju några lag som sticker ut, både positivt och negativt. Vart vill du börja?
Nej, men framförallt så kollar jag ganska kortsiktigt den här säsongen, för att dels, vi kommer komma in på det, men liksom transferfönstret stänger efter säsongen har startat, och vi har ju blank game week här i början där Manchester-lagen inte spelar, så att det är mycket som talar för att man kommer vilja göra lite snabba förändringar i laget, och då har jag mest valt att fokusera på de fyra första omgångarna. Även kikat kanske lite längre också mot de sex första. Men de fyra första är absolut mest intressant för mig här i början. Och då sticker ut, om man ska nämna topplagen, så är det väl Tottenham och Chelsea framförallt som jag tycker sticker ut och ser bra ut framåt.
Mm. Ja, jag håller med. Tottenham och Chelsea ser bra ut. Chelsea har ju fyllt på en hel del i det här transferfönstret och ser ut att inte sluta heller. Det svåra där kan ju vara att hitta vilka som kommer starta vecka efter vecka. Det är ett tajt spelschema. Vi kommer ha Europaspel för både Tottenham och Chelsea. Det kan ställa till det lite grann.
Ja, jag ska väl, Leicester tycker jag också har helt okej spelschema här. De glömde jag nämna. Men där kan det bli lite att de avslutade ju förra säsongen bedrövligt dåligt. Men får de tillbaka till exempel Madison så kan det lösa mycket av deras offensiva problem. Kan jag tro i alla fall. Och Vardy kan nog starta starkt i år också.
Vi har ett lag som jag gillar mycket också, och kanske på lite längre sikt än om man bara kollar första fyra, men det är Wolverhampton. De har ju dessutom inget Europa League-spel i år, och med deras lite tunnare trupp än de vanliga topp 6-lagen så tror jag att det kan vara ett lag att kolla mot också, där man kanske kan hitta en hel del värde.
Absolut, absolut. Där kan vi redan nämna det att liksom, Jimenez är ju en spelare som inte har prisats upp speciellt mycket, och vi har även en Vinagre på vänsterbacken som ser ut just nu att vara startman för 4,5 i Wolves. Så dit bör man absolut kika.
spelschemat ser ju också väldigt fint ut för Wolves. De har City tror jag i Game Week 2. Men annars så är det ett ganska fint spelschema för Wolves. Och jag tycker att de sticker ut en del. Sen så har vi vissa lag. Alltså ett lag som Liverpool. Ja, men jag tycker det spelschemat ser helt okej ut. Och dessutom så är ju inte lag som Liverpool och City generellt sett så beroende av spelschemat. Utan det är ofta när man kollar ner mot de lite sämre lagen som spelschemat spelar in störst roll. Men jag tror att man går nog inte in i den här säsongen utan att ha ett par Liverpool-spelare i alla fall.
Nej, och det jag gillar med Liverpool det är att de är redan tillbaka med liksom fullt A-lag i försäsong. Jag har sett dem lite grann på deras två försäsongsmatcher de har spelat här i veckan som har varit, eller förra helgen och nu i mitten av den här veckan. Och det har ju varit riktigt starka startelvor i båda de matcherna. De enda som har saknats egentligen är väl Trent och någon mer som jag inte kommer på. Men i övrigt liksom fullt ordinarie lag. Och det tror jag kommer stå Liverpool till gagn här när säsongen drar igång. Att de har faktiskt kunnat relaxat, vann Premier League-titeln tidigt. Fick den här lilla svackan som man kan få när motivationen går ner. Men jag tror att de kommer vara redo från Game Week 1 och försvara sin ligatitel.
Ja, vi kan väl redan nu säga det att vi kommer ju nämna en del spelare, det är ganska svårt att komma ifrån, men det kommer komma mer djuplodande analyser innan säsongen drar igång just för vilka spelare vi tror på, vilka spelare vi kanske tycker man ska passa sig lite för och sådär. Vi kommer gå igenom det här, det kommer komma fler avsnitt, men jag tänkte också säga det, jag har sett, det är vissa som kollar med lag som roterar bra med varandra. Och så här. Jag såg till exempel att Crystal Palace, deras spelschema är lite kom-si-kom-sa, men deras hemmamatcher ser faktiskt riktigt, riktigt fina ut här till starten. Är det något du har kikat något på?
Jag har väl, om man har följt communityn här på Fantasy Football Scout framförallt, så har man ju pratat upp han Nathan Ferguson i backlinjen för att han kostar 4,0 och eventuellt startspelare. Men nu verkar han vara borta med en skada i inledningen och det gör ju honom såklart mindre intressant. Men absolut, hitta någon billig försvarare från Palace är väl det mest, det som jag söker efter mest. För helt ärligt, framåt så var de riktigt bedrövliga i förra säsongen och skulle de dessutom tappa Zaha så blir det inte bättre.
Nej, verkligen. Nu har vi inte avslöjat för nya lyssnare våra lagtillhörigheter, men jag tycker det är ett bra läge att gå in på det nu. Stefan, du supportar ju Arsenal och det är ett lag som man lätt kan luras över. Man ser de börjar borta mot Fulham och sen möter de West Ham hemma och det ser jättebra ut. Men därefter svänger spelschemat ganska ordentligt.
Ja, nej, jag tycker som sagt när spelschemat offentliggjordes så gillade jag inte alls det. För att som du säger, från omgång 3 till omgång 7 så är det riktigt tuffa matcher för Arsenals del. Så det finns en risk att det blir en svag säsongsinledning. Men däremot i fantasy så startar de ju med Fulham och West Ham de två första omgångarna. På det så har vi Aubameyang som har blivit omklassificerad till mittfältare. Han kommer jag nog förmodligen ha i laget och det är även en väldigt fin väg till en av City-mittfältarna sen i omgång 3, ett rakt byte från Aubameyang till någon av Sterling eller De Bruyne, och då får man riktigt fina matcher hela vägen där.
Ja, helt rätt. Jag kollar på exakt samma sak själv. I Game Week 3 sen väntar Liverpool borta för Arsenal. Sen kommer Sheffield United hemma fullt av City borta i Game Week 5. Så att man kan verkligen säga att Arsenals schema vänder. Om vi går till mina lagtillhörigheter så är jag ett Manchester United-fan. Och där kommer vi till de här lagen som vi var inne på. Varken United eller City har ju någon match i Game Week 1 på grund av sitt sena Europaspel. Och det ställer till det för många. Det är ju även, vi ska nämna det, både Burnley och Aston Villa drabbas ju också av det här. Men kanske inte ställer till riktigt lika stora problem. Men annars är Burnley ett lag som har ganska fina matcher här i början.
Ja, absolut. Och Burnley har ju, det finns ju mycket värde där i, jag vet att det finns några billiga backar, 4,5 i Burnley. Vi har även Pope som tog hem hela målvaktsligan i fjol. Finns ett case för honom. Och sen gillar jag Chris Wood på topp som har stadigt levererat här och gjorde väl 15 kassa förra säsongen. Kostar 6,5, så att det finns mycket värdespelare i Burnley. Men som sagt, då får man sätta upp ett lag där man har råd att ha den man äger från Burnley på bänken i omgång ett sånt fall.
Ja, vi hörde ju dig resonera lite där med att inleda med exempelvis Aubameyang som är den dyraste mittfältaren i spelet tillsammans med Salah och Mané för att ha en enkel väg att få in City-spelare eller en United-spelare eller hur man nu planerar att göra. Och är det så du tänker eller kan man ändå låta en spelare från City, United eller Burnley eller Villa sitta i bygget om man bygger en bred trupp så man har råd att ha dem på bänken? Hur tänker du?
Ja, då, som jag tänker så får de inte vara allt för dyra i alla fall i första omgången, för att det kan bli riktigt tråkigt start på säsongen om du kastar upp en De Bruyne eller en Sterling på bänken i omgång ett. Eller en Fernandes, vem det nu må vara. Men däremot om man har en stark åsikt om att till exempel en spelare som Greenwood kommer fortsätta vara ordinarie United, då kan man ju säkert lyckas få upp ett lag där han sitter på bänken i omgång ett och sen att man har honom redo för omgång två redan utan att behöva slösa ett byte i onödan.
Nej, byterna är ju värdefulla och man vill inte ta allt för mycket minus. Det som kommer också ske är ju att många kommer sitta utan City, United och sådär, men många kommer vilja ha in dem. Så att förmodligen kommer vi få se ganska snabba värdeökningar. Hur resonerar du kring det för att ha råd att få in de här spelarna som du vill få in? Planerar du ett tidigt wildcard eller finns det för- och nackdelar med det?
Nej, men som jag nämnde så kikar jag absolut på tidigt wildcard. Jag skulle helst vilja dra det som tidigast i omgång 5. För där stängs både transferfönstret samt att det är ett landslagsuppehåll mellan omgång 4 och 5. Så den veckan har jag väl kikat in lite som att det vore optimalt att ha ett wildcard kvar där. Men sen vet jag inte liksom hur mycket eller hur snabbt man kommer få panik. Det kommer nog avgöras lite över hur liksom Spurs presterar. Som jag, så här, hade de inte haft ett bra spelschema så hade jag absolut inte kikat lika mycket mot dem. Men nu kanske jag kommer ha en eller två spelare därifrån. Om de levererar bra, ja, men då kommer det inte vara någon panik och liksom dra någon wildcard. Men däremot om de som jag kanske har en känsla av att de inte kommer leverera superbra framåt i alla fall, så blir det ju lite snabbare beslut som ska göras. Så det samma gäller väl egentligen med Chelsea också, som har ser på pappret väldigt spännande ut här med mycket värvningar och så, men det ska även få ihop ett lag utav det. Så det finns ju såklart risker med att göra så många värvningar som Chelsea nu har gjort också.
Ja, och jag har sett en del personer resonera som så att de tar ut ett riktigt bra lag för Game Week 1 och sen planerar de nästan att dra ett wildcard redan i Game Week 2 för att fylla på med City, United, kanske de här Burnley-spelarna man vill ha. Så jag tycker det känns, det är inte den vägen jag tänker gå. Jag tror inte riktigt på den. Jag vill bygga ett lag som jag vill ha på en längre sikt. Sen kan det ske att jag behöver dra ett tidigt wildcard, men jag vill inte planera för det. Värt att säga kan vara att i år så kommer man behöva spela sitt första wildcard redan innan Game Week 16. Men det gör ju att du blir tvungen att ditt andra wildcard ska du ha under en väldigt lång period. Och har du dragit ditt första wildcard i Game Week 2 eller Game Week 3 så ja, Det kommer frestas att dra det där andra wildcardet ganska tidigt efter Game Week 16 där, när det vänder skulle jag tro. Och vi vet alla som har spelat fantasy att det är skönt att ha det där andra wildcardet med sig en bit in i säsongen.
Ja, men framförallt de som kikar på att dra i omgång 2, det kommer vara extremt svårt. För det första så har du ingen försäsong att bedöma någon typ av form på spelarna på. Och sen så ska du ha en vecka där egentligen liksom på en veckas sikt, då är det mesta lotteri vem som tar poäng liksom hit eller dit. Det säger ingenting om långsiktig form, så att jag hade också undvikit och dragit det i omgång två, för man behöver kanske en, ja men 3-4 fem omgångar innan man ser några tendenser i vad som liksom säsongen har att erbjuda, skulle jag vilja påstå i alla fall.
Ja, och jag hade framförallt undvikit att redan nu när man tar ut laget planera när man ska dra wildcardet. Man kan ha en tanke om att men jag kommer nog dra det ganska tidigt, som du nämner att du funderar på att göra. Samtidigt så flyter allting på, och du kanske det lag du tar ut, då kommer du inte hålla fast vid den strategin, antar jag. Men jag tycker det är dumt att säga, ja men game week 4 eller game week 5 eller game week 2 eller när det nu är, att då ska jag dra mitt wildcard. Det är i alla fall vad jag tror inte den absolut bästa strategin.
Nej, jag instämmer där.
Samma, jag brukar vara emot att planera byten för långt fram i tiden. Nu tvingas man lite att göra det så som du planerar, med att man har Aubameyang där för att kunna downgrada honom och få in någon city-mittfältare eller Bruno Fernandes eller vem det nu är man vill få in. Men om man väljer att planera sådana byten, så skulle jag säga, gör det inte för långt fram. Jag har planerat så, det här ska jag göra efter första gameweek, det här ska jag göra efter andra, tredje, fjärde. Det kommer hända massa saker. Det kommer vara skador, avstängningar, vi kommer se form på vissa spelare som ser jättebra ut, vi kommer se form på vissa lag som antingen är ganska svag eller riktigt bra. Det kommer ändras, och se till att inte lockas och bara göra massa byten och ta massa tidiga minuspoäng. Det ser vi varje säsong att det är folk som gör. Men då har vi pratat ganska mycket om spelschema. Däremot har vi inte pratat så mycket om de som har absolut sämst spelschema. En spelare som jag kollade mot direkt, det var ju Antonio i West Ham. Men West Hams spelschema, nu möter de Newcastle hemma i Game Week 1. Men därefter, Stefan, det ser ganska mörkt ut.
Ja, absolut. Det ser inte speciellt kul ut. Jag skulle väl inte helt skriva av Antonio som case. Liksom, för om man kollar på de statsen som han hade efter coronauppehållet, så var det helt galet. Jag tror han gjorde 8 mål och 2 ass på 9 omgångar. Och det var inte bara den här matchen mot Norwich som han gjorde 4 baljor i som han hotade. Utan det var, han hade riktigt fina stats. Typ bäst av alla mittfältare som i spelet som han var i. Han stod ju som mittfältare i fjol, men står som forward nu då. Men av den liksom så här, form kan ändå trumfa spelschema. Men sen tror jag ändå att du kommer inte sitta med honom hela den här tuffa, alla de här tuffa matcherna. Men liksom 3-4 matcher kan man säkert absolut ha honom i början om man tror på att hans form bibehållen.
Ja, det finns lite så här budgetspelare i form av Zuzek på mitt. Mark Noble och sådär, men man skulle vilja ha ett bättre spelschema. Och det jag vill säga med Antonio också, nu absolut, han har ju sett riktigt, riktigt bra ut här i slutet utav förra säsongen, men jag tror inte man ska räkna bort Sebastian Haller helt heller. Det är väl rekordförvärvet som West Ham har gjort. De har väl aldrig betalat så mycket för en spelare. Såg nu i försäsongsmatch gjorde han hattrick här, och anledningen till att Antonio fick börja spela på topp, det var ju mycket för att Haller drogs med en del skador och sådär. Så att visst, jag tror att Antonio kommer starta här i Game Week 1, men Haller kommer vara där och knacka på dörren. Jag vet inte om de ska spela båda två eller hur de planerar att göra.
Nej, vi får väl se hur det blir, men man tycker att Haller kanske har gjort tillräckligt för att förtjäna att spela forward här. Men som sagt, Haller i form är också en riktigt fin spelare, så att han ska väl också ha en plats i laget.
Ett lag som jag tycker är kul att de kommer upp till Premier League, det är Leeds, men de har inte heller så kul spelschema här i början.
Nej, och där kan man nog behöva analysera lite hur deras, liksom hur de kommer spela här i Premier League. Vad jag har läst så är ju Bielsa en väldigt liksom taktiker och anpassar sig väldigt mycket efter olika motstånd. Så att jag tror att det kan bli svårt att liksom hitta någon spelare som sticker ut i fantasy, utan det kommer nog vara så mycket att det roteras runt och vissa spelare spelar för att de har vissa spetsegenskaper som Bielsa tror passar mot vissa motstånd. Det är i alla fall så jag tänker kring Leeds idag.
Ja, är det något annat lag du vill nämna med dåligt spelschema här i början? Vi har nämnt ganska många lag, kanske framförallt på relativt bra spelschema, men jag tycker inte det är så många som sticker ut med dåliga, förutom egentligen West Ham, Leeds och sen då Arsenal som är en liten speciell situation där med sina två fina första matcher.
Nej, men generellt så kan jag väl tycka att de har gjort det mycket bättre, eller så här, det är en mer intressant start än vad vi kanske haft de tidigare säsongerna när jag tror att det var i fjol att det var liksom City och Liverpool hade superfina spelscheman direkt från starten. Nu är det väldigt så här blandat, så två bra matcher, någon dålig, två bra matcher. Så att det kommer finnas väldigt mycket val och liksom, jag tror inte att det kommer bli någon riktigt template team från början här, utan det tycker jag är kul. Sen tycker jag att vi nämnde kanske lite om Chelsea som bra spelschema, men de har ju värvat en hel del. Där tycker jag framförallt att man ska hålla koll på om Werner blir deras tilltänkta straffskytt här. Vi har ju sett att Willian och Jorginho har tagit straffarna i fjol. Jorginho tappar ju lite sin plats ett tag. Vet inte om han tar tillbaka den, men Kovacic var ju riktigt bra i fjol. Och Willian har ju som sagt skrivit på för Arsenal, så att båda deras straffskyttar från i fjol har ju lämnat. Så då blir det intressant att se vad Chelsea kan göra här.
Vi ska väl inte gå händelserna helt i förväg, men även Kai Havertz ryktas ju ganska intensivt i Chelsea och verkar vara ganska nära just nu. Och även han är väl straffskytt för sitt Bayer Leverkusen, om jag inte har helt fel för mig. Så att det återstår att se vem det som kommer få det ansvaret, eller om det kommer vara något delat ansvar inom Chelsea.
Ja, nej. Jag har också läst att han har tagit straffarna i Leverkusen och Werner har tagit dem i Leipzig då. Nej, men Chelsea gör ju en jättesatsning här. De har ju även gjort klart med Ben Chilwell från Leicester, och Thiago Silva ryktas ju intensivt till dem också.
Ja, Siers ska vi också nämna.
Ja, just det
är ju
Siers
klart
också.
Väldigt tidigt, men det är också en spelare som ansluter.
Ja.
Yes, vi lämnar spelschemat lite där och går in på nästa avsnitt, och jag tänkte prata om den här speciella säsongen vi har framför oss. Och Fantasy har gjort framförallt en lite större ändring. Det är att deadline för byten och kaptensval och allting sånt här, det har skjutits på. Det har tidigare varit en timme före avspark på första matchen, och numera kommer det vara deadline 90 minuter innan första matchen. Och det kanske gör att det kommer framförallt vara väldigt mycket svårare på Twitter att få tag i läckta startelvor och så, kan jag väl gissa. Jag tror inte att ryktena kommer sluta och upphöra, men det kommer vara mycket svårare att gissa rätt eller få uppgifter om det.
Ja, nej, jag tycker det här är ett steg i helt rätt riktning. Så här, när man sitter där och får reda på någonting, som till exempel Game Week 38, sista Game Weeken förra säsongen, när man fick reda på att Salah, Mané och Trent inte skulle starta, så liksom, det är klart man måste utnyttja informationen för att man vet att det är jättemånga andra som gör det, men det känns ju inget kul när man vet att det är massa folk som missar det också när det kommer liksom 10 minuter innan deadline. Så att jag tycker det här är helt rätt, och ska man vara helt ärlig så brukar det inte komma speciellt mycket trovärdiga sådana här leaked lineups förrän just kanske en kvart innan match, när det är någon som är på plats som hinner lägga upp det på sociala medier.
Ja, du menar en kvart innan.
Nej, en kvart innan, ja, precis, en timme och en kvart innan match startar.
Precis. Nej, och sen kan man väl säga det, vi har haft ganska bra i Sverige. Nu är det ett spel som spelas över hela världen. Vissa har ju tidszoner som när det liksom är mitt i natten. De har ju inte, ja, det är klart de har en möjlighet, men ska liksom sätta klockan mitt i natten för att gå upp och få startälvor som läcks och sådär. Jag tar emot den här regeländringen positivt. Och sen så, som sagt, jag tror fortsatt att det kommer komma rykten. Men jag tror att man gör ganska klokt i att inte hålla på och göra så mycket byten ut efter de rykten som kommer. För jag tror de kommer bli sämre än vad de har varit tidigare. Och de har heller inte varit helt klockrena innan heller.
Det kommer ju finnas tillfällen där till exempel någon journalist snappar upp att någon spelare inte har åkt med på någon bortamatch och sådana saker som det kan skrivas om. Men i övrigt så tror jag inte att det kommer komma mycket trovärdig sån här sista minuten info i alla fall.
Nej. Andra saker som gör den här säsongen väldigt speciell, det är ju dels att vi har en väldigt begränsad försäsong att gå på inför. Vi brukar ha ganska mycket matcher och det är då man kan hitta de här riktiga guldkornen som Lundstram förra året som stod som en 4,0 försvarare men spelade som en ganska offensiv eller åtminstone box till box mittfältare. Vi hittade Van Bissaka för 2 år sedan och sådana saker. Det kommer vara väldigt svårt nu. Det finns lite försäsong för vissa lag. Vissa finns i stort sett ingenting. Hur gör du, Stefan? Hur mycket försäsong försöker du lägga till grund? Och hur mycket går du på spelare som visade fin form i avslutningen av förra säsongen? Då är det lite tajtare mellan säsongerna i år.
Ja, nej, men jag tror absolut. Jag tror det. Man kan absolut kika mot de spelarna som visade form i slutet av förra säsongen. För det tror jag ändå kan liksom, i många fall hålla i sig. Men annars är det ju jättesvårt. Det är ju den här veckan som folk har på sig att spela träningsmatcher. Där man kan få någon indikation. Men sen är det ett landslagsuppehåll. Och sen kickar Premier League igång efter det. Så att... Nej, det kommer ju vara helt omöjligt att veta vad lagen kommer formera för spelare. Och det som det gör för mig är väl att man går ännu mer på beprövade spelare till en inledning i alla fall.
Den här coronan kommer ju liksom hänga med. Och vi fick tidigare idag, vi spelar in torsdag den 27 augusti idag. Vi fick idag bekräftat att Paul Pogba bekräftas och har testat positivt för covid och därför inte är med i Frankrikes Nation League-trupp. Det här kommer ju komma även under säsong. Det vi kan se med Pogba nu är ju att han inte kommer kunna träna med laget i den här korta försäsongen som är. Men under säsong kommer det ju också dyka upp sådana här fall och då de ska sitta i karantän i 2 veckor och kommer det runt jultid så vet vi att då missar det ju, kan ju missa 4-5 matcher på det. Det kommer ställa till det. Det gäller att ha en bänk för det och ha byten om man har möjlighet att spara upp och ha 2 fria byten exempelvis. Vi ser nu inför säsongen här att dels Harry Kane men även Wan-Bissaka i United, de sitter i karantän nu för de åkte iväg på resor till länder där man behöver sitta i karantän. Så de kommer inte riktigt ha försäsong. Ja, det är stökigt.
Ja, det är riktigt stökigt och det som man gör bäst är, tror jag, som även är faktiskt en bevisat bästa strategin om man kollar på liksom framgångsrika managers i fantasy. Och något som jag är dålig på är ju att man ska hålla sina byten till sent innan deadline och liksom suga in all information som kommer under veckan och skita i att man missar prisökningar på spelare.
Det kan vara extra viktigt just ett år som detta. Men det är som du säger, det är samtidigt det här som vi pratar om nu här i början kommer vara väldigt mycket prisökningar förmodligen. Eller det vi förväntar oss i alla fall när United och City exempelvis går in och har sin första game week i game week 2 exempelvis.
Framförallt United som jag tycker liksom, de har Crystal Palace och Brighton direkt efter blanken. Och liksom... Man vet även att United har väldigt mycket fans runt om i världen och att deras spelare alltid är populära i fantasy. Och nu visade de ju upp också en riktigt fin offensiv form mot slutet av förra säsongen. Så att där kommer det finnas skyhögt intresse för att få in deras spelare och jag ser inget annat än att de sticker i värde. Ja, de flesta liksom. Det finns ju 4 stycken offensiva spelare som jag tycker är intressanta i liksom de mest offensiva om vi kollar som det såg ut i förra säsongen.
Ja, det är såklart Martial, Rashford, Bruno Fernandes och Mason Greenwood som du pratar om.
Ja.
Nej, jag håller med. Det blir väldigt speciellt. Det man kan säga att hålla på de här byterna, att inte göra dem för tidigt. Det som underlättar för det är ju att det är ett väldigt tajt spelschema. Det är ju i stort sett match var tredje dag om man kollar över säsongen. Så att ja, det kommer gå fort mellan gameweeksen. Och jag tänkte på det, jag vet inte om alla har koll på det, men efter återstarten så körde man 5 byten i Premier League och i många andra ligor också. Premier League-klubbarna rustade ju om det här, men för hur de skulle göra inför den här säsongen. Men det kommer vara 3 byten, precis som tidigare. Och det kan också vara värt att ha med sig in i säsongen. Går vi vidare. Positionsskiften. Vi har pratat lite grann om det. Vi nämnde Aubameyang bland annat. Är det några som du tycker känns mer intressanta än andra? Jag kan väl nämna några. Martial har ju bytt plats då från mittfält till forward, samtidigt som Rashford och Greenwood har gjort omvänt byte i United. Aubameyang kliver ner som mittfältare i fantasy. Vi har Fernandinho i Manchester City som nu står som försvarare. Antonio går upp som anfallare. Jota i Wolves går ner som mittfältare. Och sen så har vi ju Lord Lundström då som kliver upp på mittfältet precis som Matt Ritchie i Newcastle. Då har vi nämnt ett gäng i alla fall.
Ja, nej, men det man kan säga är väl i alla fall att de spelarna som har stått som försvarare förra året och nu klassas som mittfältare, de är de största förlorarna på de här omklassificeringarna. Sen är det ju så att om man stått som mittfältare fast kanske spelar mer offensivt och blir klassad som forward i år, så är det ju också sämre om man kollar poängmässigt. Men där ska man komma ihåg att det ofta vägs upp av att man kommer troligtvis ta mer bonuspoäng om man presterar på samma nivå som man gjorde året innan. Då varje mål man gör får man fler sådana här bonusgrundande poäng för. Så att även om man tappar ett poäng för varje mål man gör och ett poäng för varje nolla som sitt lag håller när man är på planen, så kommer man få tillbaka några av de poängen i ökat antal bonuspoäng som en forward. Så att där skulle jag säga att differensen är i alla fall inte lika stor.
Och det är väl framförallt Martial och Antonio som berörs av detta då?
Yes.
De här som har gått från anfallare ner till mittfältet, ja, men det blir ju omvänt såklart. De får poäng för hållna nollor och de får en poäng mer för gjorda mål. Aubameyang ska ju verkligen lyftas, men både Rashford och Greenwood är väl också spelare som är högintressanta.
Ja, absolut. Jag tycker väl, kollar man statistiskt sett i fjol, så var ju United ett utav dem lagen, om inte det laget som hade liksom det förväntat lägsta antal insläppta mål. Sen släppte de in fler mål än så, men de hade ett av de bättre försvaren i ligan. Fick inte riktigt betalt för det. Så att skulle det bli så att det trillar in lite fler nollor för United i år, ja, men då kommer ju det här skiftet bara bli ännu bättre för de spelarna som har gått ner på Uniteds mittfält då.
Ja, man kan tycka att en poäng, det är inte så mycket, men ticka på lite sådär över hela säsongen. Och jag tycker Greenwood är jättespännande. Som det ser ut nu så är han ju helt gjuten, men ja, vi får ju vänta och se vad som händer i det här transferfönstret. Men United agerar ju inte som Chelsea direkt, så att jag tror att om det kommer hända någonting så kommer det bli efter att säsongen har startat. Men skulle det inte komma in en högerytter, det har ju ryktats en del om Jadon Sancho, det har avstannat lite grann. Men kommer inte det in, då tror jag att Mason Greenwood, det är första alternativet ute till höger. Och ja, i så fall till det pris han står för, ja, men han kommer i alla fall sitta i mitt lag då, kan jag säga.
Ja, och de har 2 bra matcher där efter blanken också. Så att liksom kortsiktigt kan det nog bli bra ändå om man går för Greenwood.
Jag nämnde det, Fernandinho i City. Han har klivit ner som försvarare. Är det någonting som lockar dig?
Ja, men eventuellt om man får kliva upp och spela defensiv mittfältare i City igen, så vet vi att han kan göra lite baljor. Han har visat upp att han har ett fint långskott förut, men han börjar även komma till åren, så att vi får väl se om han kommer ha en lika viktig roll för City i år som han haft tidigare i år.
Jag nämnde även Jota i Wolves. Det är lite svårt att gissa Wolves uppställningar och sådär. Men han står nu som mittfältare och har ju spelat en hel del som forward i Wolves. Men är det någon du kan lockas av? Han brukar ju komma in i lite sådana här streaks då han öser på.
Nej, jag tror mer man ska hålla koll, känns som. Nu verkar det ju som att Wolves, det ryktas lite om deras spelare och så, men jag gillar ju det. Framförallt, jag gillar spelschemat och faktumet att det är liksom ett av de bästa lagen som inte har några Europaspel att spela. Och det kommer ju vara välbehövlig vila i det här tajta matchandet. Mm. Jag tror ju till exempel att alla Champions League-klubbar kommer rotera ganska mycket, kanske inte... Klopp kanske är den som man kan känna sig mest trygg med när det kommer till, för att han har en historik av att inte rotera speciellt mycket. Men jag tror liksom att det kan bli lite rotationer där under hösten.
Aj, och Wolves är ett lag som har varit väldigt tajt bakåt också, så att deras försvar kikar man mot. Nu skulle vi inte gå in och prata för mycket spelare, men till exempel vänsterbacken Jonny, han är skadad, borta länge. Vi har en Vinagre för 4,5 som för mig känns väldigt intressant.
Ja, och jag tycker liksom att visst, John är väl bättre överlag så, men jag tycker inte Vinagre har gjort bort sig de gångerna han har fått chansen, och framförallt så är han ganska frisk fläkt offensivt, så att han kikar jag mycket på också.
Just gällande det då, man tar ju ut 5 stycken försvarare, 5 mittfältare, 3 anfallare. Men ofta brukar man ha någon formation i bakhuvudet, Stefan. Jag vet när allting släpptes och sådär, vi såg att det fanns väldigt mycket intressanta mittfältare. Man lutade att ja, men det är självklart att gå med 5 mittfältare, 3 försvarare. Sen kollar vi lite, man kanske ska gå på 4-5-1 eftersom att det inte finns så många anfallare. Men... både du och jag har svängt lite där. Hur går dina formationstankar?
Nej, jag börjar kika allt mer och ha 3 forwards faktiskt. För att jag tycker, de har ju prisat ner forwardsen i år jämfört med föregående år. Och jag tycker det finns några riktigt fina och liksom som man vet också kommer vara viktiga för sina lag. Och då pratar jag ju om Jimenez, jag pratar om Ings. Jag tror även på att Martial kommer... gör en till bra säsong. Jag menar, han är väl 24 bast liksom, och jag tycker att deras spel liksom spelidé och spelsätt börjar sätta sig allt mer, så att det finns mycket. Och sen har vi ju även liksom Werner kommer in och känns lovande i Chelsea. Vi har en Vardy med fint spelschema i början här. Kane ska man inte glömma bort med Tottenhams spelschema i början och hans uppåtgående form här på slutet.
Nu slipper ju Kane spela i augusti också, hans jobbiga månad.
Ja, precis, då kan det bara bli mål. Nej, men där ska man också ha med sig att liksom, Mourinho, han har ju fått mycket skit här genom åren, men de flesta klubbar han har varit i så har han faktiskt levererat ganska bra andra säsonger när han har liksom kommit in och fått sätta sina pusselbitar på plats, och sen det brukar mer vara att liksom tredje och fjärde säsongen att det har blivit kaotiskt de säsongerna, men just andra säsongen så har han en tendens att leverera väldigt bra.
Du nämner massa premium forward där. Jag kan bara konstatera att vi har väl aldrig sett Kun Agüero prisad 10,5 någon gång i ett Manchester City.
Nej, precis också. Där får man indikationer på att Jesus spelar i Champions League, så känns ju Agüero som en spelare som kan straffa en ordentligt i Premier League-matcherna.
Ja, sitter man inte med honom. Vi vet alla vad han kan göra. Och det är alltid jobbigt med City och Peps uttagningar, men vi vet att det finns poäng i dem när de spelar. Oavsett om de spelar 90 eller 60 eller 30 på ett inhopp. Och Agüero har hattricks i sig och det kommer sitta kaptensbindlar där.
Absolut.
Vad landar vi i då? Jag tycker det är kul också på försvarare. Det finns ju faktiskt ganska många billiga försvarare, typ 4,5-or som ändå tycker jag finns mycket värde i. Samtidigt om man lägger på och tar premiumförsvarare för 6,0 och Liverpool-försvararna där, så är det också jätteintressant. Och där sätter man ju lite hur man bygger sitt lag i övrigt också. Tar man in mycket premiumförsvarare, men då måste man ju avkalla någon annanstans. Vad landar du just nu i formationstanken? Är det något som är starkare än något annat? Jag förstår att det inte är helt spikat.
Nej, det är inte helt spikat. Men likt dig, så liksom när man försöker få in allt inom en budget på 100 miljoner också, så har jag kikat allt mer mot att ha minst en fyrbackslinje i alla fall. Så det kommer nog bli fyrbackslinje för mig från början. Sen kommer jag nog ha liksom en till backs på bänken. Det kommer nog vara liksom bänkbacken som kommer vara, han kommer också vara spelande troligtvis, så att man har möjligheten att peta in honom också om man känner för det, eller att man måste göra det på grund av skada eller corona eller vad det nu kan vara. Så jag har kikat mest mot 4-3-3, men liksom 4-4-2 är väl också ett alternativ.
Ja, vi ska prata mer spelare i kommande avsnitt och vi går här mot slutet av just det här avsnittet. Men innan vi lägger på locket, tackar för oss, så tänkte jag vi skulle prata lite transferfönster. Du nämnde det är transfer deadline i början av oktober. Och ja, inför förra säsongen så hade vi ju, det är så skönt att transferfönstret stängde innan ligan drog igång. Men så har vi det inte nu. Vi ska väl inte prata allt för mycket kring de nyförvärv som är gjorda och de rykten som går. Men jag tänker lite tankar kring det. Du var inne på det, Chelsea har värvat en hel del. Men man vet inte riktigt, kommer de få ihop det? Vi måste väl nämna det nu när vi spelar in. Det är ju jättemycket rykten kring Messi. Vill du kommentera det någonting?
Jag tror att det händer. Alltså, jag ser han i City. Sen hur utdraget det blir, det får vi se. Men jag tror absolut inte han blir kvar i Barcelona.
Vad tror du då? Mittfältare? Forward?
Alltså, ska man vara konsekvent så ska han ju stå som mittfältare. För han har ju spelat ytterforward, likt Salah. Så att, och de har ju varit konsekventa med alla andra spelare, med liksom Aubameyang, Rashford, Salah, så att han borde komma in som mittfältare kan jag tycka.
Ja, vi ska lämna det här eftersom det är mycket spekulationer, men kan jag få en uppskattning? Om man står som mittfältare, vad tror du FPL kommer prissätta honom så?
För lågt tror jag. Jag är beredd att betala 15 millar minst för honom.
Och du tror att han kommer prisas
14.
Oh shit, jag tror ändå han kommer till prisat 12,5 eller något sånt där. Om man skulle klassa som forwards då kommer han prisas lägre antar jag.
Ja, men det borde han väl göra med tanke på hur alla andra forwards prisas också. Ja, han är ju mest intressant som mittfältare helt klart.
Ja, vi kan väl säga det att om Messi blir klar, då kan vi nästan köra ett specialavsnitt bara om honom här i podden. Så att vi lämnar den frågan just nu. Det jag tycker är intressant med de här transferryktena och de transfer som sker, det är ju både när nyförvärv kommer in och att nyförvärvet är intressant. Men nyförvärvet tar ju oftast någon plats också. Så att det är ju någon spelare som förmodligen tappar sin plats om det spenderas mycket pengar. Men även när det lämnar spelare så öppnas det plats för fynden. Nu har det ryktats en hel del till exempel om att Matt Doherty kanske ska lämna Wolves för att gå till Spurs. Och att Aurier kanske ska lämna Spurs i Wolves då, om det inte värvas in någon. Då blir det väldigt intressant. Vem ska ta den platsen? Kan vi hitta en 4,0-försvarare där? Eller kommer det värvas någonting? Sånt här tycker jag att man behöver hålla koll på. För det är här vi kan hitta de här riktiga, riktiga guldkornen. Håller du med mig?
Ja, absolut. Det ska man liksom. Det är ofta. Det kan vara en sån spelare liksom att man får in någon billig som levererar över sitt värde tidigt som gör att man sticker ifrån för att man har råd att ta in andra spelare som folk inte har. Så att det är viktigt att hitta fynden.
Mm. Ja, är det någonting mer du vill säga så här innan vi knyter ihop det första avsnittet för säsongen?
Nej, men liksom det är väldigt oklart i det här läget. Nu, det är väl vad är det? Det är snart bara 2 veckor tills premiären, så att det känns lite ovisst. I en vanlig säsong så hade vi nästan liksom satt ihop våra lag vid det här laget. Det hade kanske varit en träningsmatch kvar som man hade haft en väldigt bra idé om vilka som var startspelare i olika lag och så. Men nu känns det som att man är helt in the dark här. Så att det blir en spännande säsongsinledning när man verkligen måste vara påskruvad och se vad som händer de första omgångarna.
Ja, nej, men det tror jag. Och jag tror att ett bra sätt för att hålla sig uppdaterad, det är just att följa vår Facebook-sida, följa podden. Vi kommer komma med avsnitt nu ganska tätt här fram till starten. Vi ska gå igenom försvarare, vi ska gå igenom mittfältare, vi ska gå igenom anfallare, vi ska gå igenom målvakter, olika strategier. Vi ska dessutom i ett avsnitt som kommer vara väldigt nära deadline ta ut vårt poddlag där vi resonerar oss fram kring vilka val vi har gjort, varför vi har valt vissa spelare, varför vi har valt bort andra. Det kommer komma mycket matnyttigt, så se till att hänga med, följ oss gärna och snälla, sprid ordet till alla era vänner som ni vet spelar fantasy, eller vänner som är intresserade av fotboll och som kanske borde börja spela fantasy. Vi är jätteglada över att ni hjälper oss att sprida ordet om podden. Och som sagt, gå med i vår poddliga. Och för er som vill, kasta in 200 kronor, gör en god sak. 50 kronor går till Barncancerfonden. Hur man går med och vilka koder det är hittar ni på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. Och med det så tackar vi för oss den här gången och på återhörande.
Absolut, ha det bra allihopa.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.